Nu ni så har vi fått nya gäster här inne i studion och först ska jag säga varmt välkommen till Mats Mattsson. Tack, välkommen igen. Du var hos oss i våras tror jag. Var det våras?
Nej, i november.
Ja, precis tvärtom.
I slutet av november.
Men du har i alla fall varit här.
Ja då.
Himla tur. Och då berättade du att man hade, eller ni hade, din förening hade instiftat ett solidaritetspris.
Ja. Precis, precis.
Ja, precis. Och det var helt nytt då.
Ja, fortfarande.
Det är fortfarande nytt. Det ska nu delas ut för första gången. Men jag tänkte att du skulle få ge oss en bakgrund. Vad var bakgrunden till det här?
Ja, Solidaritetsföreningen är ju av uppfattningen att det är för många dystra nyheter. Och de är ju berättigade. Alltså, vi får ju nyheter om krig och konflikter.
Tyvärr.
Och miljöhot och... Alltså klimatet, och till sist sjunker man ju igenom jorden. Man mäktar inte med allt detta, och då satte vi oss för att leta efter lite ljuspunkter i tillvaron. Mm. Och så tänkte vi att vi går på spaning efter olika personer och verksamheter som står för solidaritet. Så då utlyser vi ett solidaritetspris.
Ja, och vilka är ni i föreningen?
Ja, Solidaritetsföreningen är en partipolitisk och religiöst obunden organisation. Och vi har en förhistoria från 90-talet, men vi kom igång igen för, vad blir det nu, 6-7 år sedan. Och egentligen började då med en studiecirkel om situationen i Mellanöstern, i Västasien. Mm-hmm. Men så kom ju hela flyktingvågen, och då blev ju det vårt huvudfokus. Och flera av oss blev typ god man för flyktingar och...
Då pratar du inte bara om den här senaste flyktingvågen? Utan...
Jo, egentligen.
Alltså, Ukraina-krisen.
Nej, inte Ukraina. Det är ju den senaste. Nej, utan jag talar ju om 2015, 2016, ja, 2017.
Då var det Afghanistan.
Ja, väldigt mycket.
Det var väldigt mycket Afghanistan. Mm.
Just det. Och då tyckte vi att vi kunde ta stöd av varandra. Både för att försöka förstå situationen i världen och detta som orsakar flyktingkriser, om man uttrycker det så. Och även utbyta erfarenheter om hur kan man fungera solidariskt i ett sånt läge. Vad gör man? Alltså som...
Det finns ju väldigt mycket solidaritet faktiskt i våra orter här.
Ja,
och det ni koncentrerar er på, det är ju Roslagen här kan man säga. Ja, Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm, Norrtälje.
Ja, då.
Det är bra utgivningsområde. Vi är ju där också med radion.
Ja då.
Okej, och vad var det ni utlyste då?
Ja,
en tävlan.
Ett solidaritetspris. Och det är ju i sig ganska så symboliskt. Det betyder att vi, jag har med mig en ful kopia, men vi har ett vackert diplom som kommer att delas ut nästa lördag.
Nästa lördag ska det delas ut för första gången. Ja,
ja precis.
Och det är ingenting pristagarna kommer att bli jätterika på.
Nej, men de kan sätta upp detta på vägen och minnas att det fanns några som tänkte på dem med goda tankar.
Det är äran.
Äran. Och sen finns det ett litet symboliskt belopp.
Just det.
Knutet till det. Men,
men det är väl jättefint?
Ja, jag tycker att det är...
Mm. Och det var det du berättade om när du var här.
Ja, just det.
I höstas.
Ja.
Okej, och då ville ju du gärna ha ansökningar.
Ja.
Och det fick ni ju ett gäng.
Ja då, vi fick ju in 16 nomineringar.
16 nomineringar?
Ja.
Vad kan man säga att det var? Vad krävs det av en sån nominering? Hur mycket måste man skriva?
Liksom? Nej, det var väl i storleksordningen högst en halv A4 sida.
Okej.
Okay. Högst en halv. Och så, men flera av de 16 landade ju på frivilliga familjehem.
Mm-hmm. Och alltså motiverade. Som hade ställt upp för de här flyktingarna?
Ja, just det.
Men vid sidan av dem då?
Ja.
Vad fick ni mer för nomineringar?
Ja, det var flera stycken, vad bra. Det finns ju till exempel de som heter En utsträckt hand i Täby, Danderyd. Mm-hmm. Som går in och hjälper till med att möblera lägenheter eller hjälpa till med språkundervisning eller... på olika sätt bistå i integration så att flyktingar från många olika länder har en stödpunkt hos dem. Det är ju de är ju en stark kandidat. De var ju en stark kandidat här också.
Var det svårt att välja kanske?
Ja, vi hade en nomineringskommitté där det var deltagare från olika lokala organisationer i regionen.
Oj,
så det var de som föreslog. De gick ju igenom de här nomineringarna och så kom de med sitt förslag.
Så det var flera jurister eller vad man ska säga?
Ja, det var 3 personer i den här nomineringskommittén.
Så okay.
De gjorde ett grundligt jobb. Och mm. Och jag menar, det var ju inte så lätt, för då fick de ju välja bort en del.
Mm.
Men de kan komma igen nästa år. Och det var ju, flera handlade ju om flyktingar, men mm. många handlade också om klimatet. Alltså det finns ju i Täby till exempel ett hållbart Täby. Och då är det ett starkt fokus på att vi måste lösa klimatfrågorna. Och då tänker vi att ja, men det är ju solidaritet med kommande generationer.
Ja,
så de förtjänar ju ett pris. Nu fick de inte det denna gång, men vi hoppas att de kommer igen.
Det är svårt alltså.
Det är svårt. Och så finns det ju en rätt så ny grupp, och det finns det ju här i Österåker också, men en grupp som heter Vänner till Ukraina i Norrot. Och de har gjort ett väldigt bra arbete på mm. kort tid och skulle förtjäna solidaritetspris. Men de räckte inte till när nomineringskommittén gick igenom alltihopa, så landade beslutet här hos Frivilliga familjen.
Ja, och nu gör ju du en liten gest här till vad blir det, vänster?
Ja.
Det var svårt med höger och vänster, jag måste hälsa först. Och där sitter nu pristagarna framför oss här. Men jag tror att vi ska lyssna på din första låt innan vi avslöjar vilka pristagarna är.
Okay.
Och du har valt att en låt som heter Jag har vandrat över bergen med... Och det var en av pristagarna här som har valt den. Då ska jag bara säga Amina Al-Fakir är artisten vi ska presentera er om en liten stund här. Men vi lyssnar. Jag har vandrat över bergen. Kan den titeln ha någonting med flykt att göra? För ofta får de ju fly över bergen. De är, okej, det nickas här hörni. Vi ska snart få ett avslöjande. Nu tar vi och lyssnar på musiken kommer här.
Bra. Jag har vandrat över bergen, jag har färdats över havet, jag har motats bort från gränsen, blivit slagen om igen. Jag har rest mig upp och fortsatt, tappat hoppet, funnit handen. Sista gången vi tog avsked föll jag ner mot avgrunden. Och jag ser ett ljus i fjärran, långt där borta finns ett hopp. Mina ögon börjar tåras när min framtid målas upp. Nu finns ingen återvändo, kan inte överleva där. Känner värme mitt i vintern, ljusen strålar för oss här. Jag har vandrat svag och ensam, jag har färdat stark och sorgsen. Jag har motats bort från gränsen, blivit räddad om igen. Jag har rest mig upp och fortsatt, tappat hoppet, funnit handen. Första gången som vi möttes drogs jag upp från avgrunden. Och jag ser ett ljus i fjärran, långt där borta finns ett hopp. Mina ögon börjar tåras när min framtid målas upp. Nu finns ingen återvändo, kan inte överleva där. Känner värme mitt i vintern, ljusen strålar för oss här. Ljusen strålar mitt i vintern, trotsar hat och mörka hot. Vi står starka här tillsammans, varma hjärtan tar emot. Tänk att du stod upp för mitt liv, höll min hand när det var svårt. Vi ska aldrig sluta kämpa, kärlek är vårt enda språk.
vandrat över bergen med Amina Al-Fakir, hörde vi. Och då Mats Mattsson, då tycker jag väl att det är nästan dags att du presenterar de som har vunnit solidaritetspriset, det allra första. Ja, de har inte fått det än, men de får titta på avstånd.
Ja, läs gärna upp motiveringen.
Ja, har jag den?
Nej, du kan lyssna nu.
Jag lyssnar, du läser, absolut.
Jag läser.
Här kommer den.
Ja. Ett engagemang för de barn och ungdomar som kom till Sverige 2015 är enastående. Ert hem blev många afghanska pojkars hem. Ni bildade den ideella föreningen Frivilliga familjehem 2017. Ni lyckades därigenom finna hem till fler än 50 asylsökande i Österåker. Ni har medverkat till att många som studerat med stöd av gymnasielagen har fått fast arbete. Er kamp för de asylsökandes mänskliga rättigheter har fortsatt oförminskat. Ert solidaritetsarbete och förmåga att visa medmänsklighet är ett föredöme. Frivilliga familjehem representerat av Åsa och Thomas Thysén är en mycket värdig mottagare av Solidaritetsföreningens solidaritetspris.
Det allra första. Alltså grattis och välkomna till Fredagsmagasinet, Åsa och Thomas Thysén.
Tack.
Härifrån Österåker. Vad roligt. Ni ser så glada ut. Ja. Två solar.
Ja,
hur känns det då, tycker ni, att få det här, den här utmärkelsen? Känns det bra?
Det känns ju jättebra. Det är ju lite svårt när man får ett pris att landa i det. Och hur ska man ta emot det.
Ja.
Det finns ju så många som hjälper.
Visst,
och
som
också är värda. Alltså man tycker att ja, det tog en liten stund i alla fall för mig att tänka att okej. Okay. Ja. Och den blir man ju väldigt, alltså, man blir ju glad och tacksam.
Lite uppmuntran.
Ja, men gud.
Tack. Ja, ni ser så glada ut. Så det var nog precis rätt pristagare. Hur gick det här till? Jag antar att vi pratar om 2015. Det är det året som alla pratar om. Då det kom väldigt mycket ensamkommande.
Ja, precis.
Hur kom ni in i det här? Ni var bara en vanlig Åkersberga-familj, eller?
Ja, det kan man säga. Jag jobbade inom kommunen 2015 när ungdomarna kom hit. De som inte hade skola på en gång och som var inte kunde börja direkt fick då komma till oss. Vi startade en daglig verksamhet.
Men vad jobbade du med på kommun?
Jag jobbade på Bergagården.
Jaha.
Så vi fick uppdrag att starta upp en tillfällig daglig verksamhet för de här ungdomarna.
Så du lärde känna dem helt enkelt?
Ja, allihopa höll jag på att säga, men väldigt, väldigt många av dem. Och sen var ju den tillfällig och så det slutade. Men föreningen sen som vi startade, det gjorde vi 2017. Men
men jag måste få fråga, Thomas, din man då, Åsa. Mm. Vad höll du på med? Vad gjorde du? Du jobbar med något?
Ja, jag arbetar. Jag har eget företag tillsammans med några vänner. Så jag jobbar med helt andra grejer.
Alltså, hade ingenting med det här att göra?
Ingenting alls.
Men du måste ju ha fått veta vad din fru Åsa höll på att jobba med.
Ja, det visste jag. Och det projektet ni hade då, det var ju, höll på kanske 2-3 månader. Och sen var liksom det projektet slut, för sen började de ungdomarna i skolan. Och det här var ju slutet då, 2015.
Mm. Och du blev engagerad också?
Inte förrän 2017.
Vad var det då som hände?
2017 var vi i Kanada och hälsade på vår dotter som studerade där. Och då fick Åsa, jag kommer fortfarande ihåg det, för vi skulle gå på bio och du fick ett meddelande på Facebook eller på Messenger från en av killarna.
Åsa fick ett meddelande.
Åsa fick ett meddelande.
Jag fick ett meddelande.
Vad var det för meddelande?
Det var en av killarna. Jag hade ju haft kontakt med. Mm. Men han skrev att han undrade hur det var och sådär. Och då visade det sig att han hade blivit tvungen att flytta från kommunen när han fyllde 18. Så förlorade han sitt boende här. För han hade ju sitt boende via kommunen, socialtjänsten och så. Innan han fyllde 18. Men när man fyller 18 så
Då tar de händerna ifrån honom, ja, också.
Och då
Men var hamnade han då?
Han hamnade någon helt annanstans i Sverige. Så han hade ju slitits upp och inte, fick inte gå i skola och så. Mm. Och det visade sig sen att det var flera, tre stycken till, som hade råkat ut för samma sak. Och då visade det sig, eller då beslutade vi oss för där på, i Kanada, att ja, men kan inte komma tillbaka under sommaren, för det här var ju i maj, under några veckor, och hälsa på och träffa kompisarna. Det var liksom så vi tänkte.
Var bodde de här i Österåk när de var under 18?
Vart någonstans i Österåk? Ja.
Bodde de i familjer eller?
Nej, de bodde i, tillsammans med andra killar, eller liksom i samma, så de hade ett boende.
Som kommunen hade ordnat, ja, ett boende. Precis. Och så åkte de ut när de blev 18 år, ja, alltså. Okay.
Så var det.
Och när ni kom hem då från Kanada, vad gjorde ni då då?
Ja, men då hade vi ju bjudit in dem, men då visade det sig att det var svårt för dem att ta sig hit. Men det sa de inte, eller framförallt en kille i första hand då, som ville jättegärna, men det blev, han drog på det, men då visade det sig att han hade inte pengar till biljetten.
Ja.
Tågbiljetten. Så då köpte vi tågbiljett och han kom, och du träffade honom för första gången. Och det var ju, det ska jag också säga, att den killen som jag pratade med då, som jag kom ihåg sen, jag också, som jag kände från första början, var inte den killen som jag pratade med. Den här killen var stukad och väldigt, väldigt skör.
Fast det är samma kille vi pratade om.
Det är samma kille.
Men han mådde inte bra.
Nej, alltså. Han mådde inte bra. Så då när han kom hit...
Och då
så,
vaknade mamma hjärtat och beskyddade,
ja,
instinkten.
Ja, det gör det ju. Mm. Just när man också vet vem personen är, och så ser man en väldigt stor förändring. Då är det klart att man reagerar just också. Men då fick du i alla fall, då träffade du...
Thomas alltså.
Ja, Thomas träffade Sharafat.
Ja. Och då skulle de sova över hos oss då, för de fick ju vara där, hade vi sagt från början.
De här grabbarna. Alltså.
Grabbarna, Ramin och Sharafat. Ett par veckor under sommaren tänkte vi då, för då kan de träffa sina andra vänner som de hade lärt känna.
Mm.
Men redan första kvällen kände vi att vi kan liksom inte...
Ni kan köra iväg dem igen.
Att åka tillbaka till ett asylboende för vuxna, liksom unga 18-åriga grabbar, där de dessutom inte hade möjlighet att gå i skola. Så att då bestämde vi oss för att vi sa att ni får stanna här om ni vill. Liksom.
Mm. Ja. Hemma hos er då?
Ja,
alltså,
då flyttade de in.
De flyttade in? Mm. Två stycken?
Mm. Två stycken då. Mm. Och sen så blev det ju fler. För det här hände ju fler.
Men hur administrerar man det där? Måste man ha tillstånd från någon, eller får man något betalt?
Nej, ni får inget betalt. De anses ju vuxna, vilket innebär att då, ja, det är upp till dem om de vill bo hos oss eller inte. Nej, det finns liksom ingen ekonomi i det här överhuvudtaget.
Får de några pengar?
De fick ju då 61 kronor om dagen. Det är mycket diskussioner om det nu, att människor från Ukraina får 71 kronor om dagen. Och det har varit samma belopp i 20-30 år.
Det går inte att leva på det. Nej. Det bäddar ju för allt tok. Mm.
Men det vi fick lära oss då, det var ju att de berättade att det är ytterligare en kille som har varit tvungen att lämna kommunen. Så då lyckades vi kontakta honom och sökte efter någon familj som skulle kunna tänka sig att släppa in honom, och då hittade vi Madde och Johan, så då fick han också flytta tillbaka till kommun. Och sen lärde vi oss att förstå, då vi ställde frågan då, hur ser det ut för alla andra ungdomar i kommunen då? Och då började vi jobba tillsammans med gänget på Tillsammans och Försberga och IFEN och börja prata med lärarna på som hade de här ungdomarna, för att veta när fyller nästa ungdom 18 år.
Ja, just det.
Och till slut så kunde vi se att det här är ju, över 35 unga.
Det här växer och blir stort. Ni bildade alltså en förening sen med andra familjer. Är det så?
Vi startade föreningen, men med syfte då...
Som heter Frivilliga familjehem i Österåker.
Ja. Mm. Med syfte att just tillsammans med andra hitta boenden eller boendelösningar för
till ensamkommande grabbar.
De som var kopplade till, som vi då, som bodde i Åkersberga, Österåker, som vi upplevde hade sin hemvist.
Fick ni bra anslutning på det där från början, eller var det många som tyckte att de ville ta ställa upp på?
Nej, men ska vi säga så att vi det löste sig. Vi hittade familjen
en efter en så.
Ja, och det vi var ju alltså vi var ju ett gäng då som jag refererade till, som varje söndag träffades vi för att lägga liksom upp, okej, vem är det här näst?
Mm.
Och sen skapade vi en Facebook-sida och vi skapade en hemsida, frivilligafamiljen.se, då, för att kontinuerligt säga att nu är det en vecka kvar, vi behöver ett hem till. Och ja, men folk ställde liksom upp. Mm. Det var jättefint att se. Så att
hur har det gått för dem nu? Är de fortfarande kvar i de här familjerna, eller?
Jag tror att det är många, de var i asylprocess, och det som var problemet, eftersom det kom väldigt många 2015, så var ju asylprocessen, som i vanliga fall ska ta max 6 månader, tog ju i snitt 3 år.
Mm.
Tog väldigt lång tid.
Mm.
Så att men successivt nu så har ju många fått uppehållstillstånd och liksom har slutfört studierna, börjat arbeta, och då har många har nog flyttat så att säga till eget boende.
Mm.
Precis som vilken liksom ungdom som helst säga då, som då ja, kan försörja sig själv då.
Mm.
Några bor kvar, vet jag. Mm.
Vi har ju också under den här resans gång så fick vi möjligheter att hyra hus och lägenheter, och då har vi också fått stöd med från våran andra fina familj, eller familjer, så det känns nästan så. Mm. Föreningen FFFF, Föreningen
Folkbildning för frihet
och
Eduardo Madrid.
Folkbildning och frihet.
Mm. Ja.
Kan man säga att den här verksamheten som ni har bedrivit upphör nu i och med att de här flyktingarna kommer ut i eget boende och så? Eller tar ni emot fler nu? Eller?
Jag tänkte så här. Vi tänkte så här i början att nu okej, vi avgränsar oss. Vi hjälper de ungdomar som kom till Österåker. Vi vill liksom följa dem hela vägen ut så att de liksom får ett uppehållstillstånd och de kan klara sig själv. Så att nu har de varit här i 7 år nästan, drygt 7 år. Så att, men alla är inte riktigt ännu igenom, det tar så lång tid, du vet.
Men det ni fyller inte på alltså, utan det är fortfarande i Österåker de som kom hit då.
Ja,
de stora flyktingarna.
Vi även Täby, det blev ju att vi och sen så hade vi ju ett samarbete med andra föreningar runt om i kranskommuner, så att de ungdomar som hade skola kanske på södra sidan av stan men kom till oss och sökte hjälp, så hade vi ett samarbete, så att vi på något vis så fick vi liksom boenden och möjligheter att kunna hjälpa flera åt olika håll. Så det blev väldigt solidariskt.
Har det gått bra med alla, eller är det några som har strulat ur och sådär, eller funkar det?
Alltså de vi har i vårt nätverk har vi ju försökt att hålla liksom vara hållande kring tillsammans med andra också som är, men de har ju haft olika förutsättningar. Vissa fick ju uppehållstillstånd tillfälliga, och vissa dröjde det väldigt lång tid för. Vissa fick uppehållstillstånd via gymnasielagen, andra fick det inte. Mm. Några fick TUT, några har fått PUT. Några har liksom inte fått och varit inte klarat av att och sitter i en sitt där man kanske också har större behov av hjälp fortfarande.
Mm.
Och under asylprocessen har vi också, så att det som började som ett engagemang med att försöka få boende växte ju sen ju mer vi lärde känna när vi märkte att de var i asylprocessen och behövde stöd.
Det är en pågående historia, kan man ju rätt säga, men nu har ni i alla fall fått ett solidaritetspris för det arbete som ni har gjort så här långt. Mm. Det ska bli väldigt intressant. Du vill säga någonting, Mats?
Ja, vi ska ju dela ut det här priset på lördag den 11 mars.
Just det.
Och då har vi ett program där huvudrubriken är Vad är solidaritet? För detta som vi nu tar del av, det är ju ett exempel på solidaritet. Mm. Och då har vi ju medverkan från författaren till boken Gå tillsammans, en historia om solidaritet, alltså han som heter Hans Lagerberg.
Mm.
Han introducerade programmet och sen har vi en gemensam lunch, och de som vill vara med behöver bara anmäla sig till solidaritet@solidaritetnordost.gmail.com. Men det måste man göra senast den 5 mars så att vi får ordning på
Så att det blir ordning och reda. Det är 2 dagar på, man har 2 dagar till alltså.
Ja. Men ni är välkomna att vara med om
Tibblekyrkan
detta historiska tillfälle.
Vad trevligt. Och sen hoppas jag att du kommer och lyser ut det för nästa pris nästa år också.
Ja, det hoppas
jag. Så att vi liksom kan följa upp det här hela tiden. Och att vi får följa upp er också, hur det går för alla era ungdomar och er verksamhet och så. Varmt tack för att ni kom till Fredagsmagasinet. Och vi slutar med en låt som du, Mats, har önskat, tror jag. Som heter, eller var det Åsa? Ja, tänk dig med Darin.
Ja.
Tack ska ni ha och välkomna tillbaka.
Tack.
Önskar att du och jag var samma, att vi kunde se varandra för de vi är. Önskar att vi inte hade länder, kunde hindra det som händer omkring oss. Önskar att vi alla hade chansen att få leva i frid en tid. Sett så många själar lida, leva på en dröm om ett värdigt liv. Tänk dig världen fri från mörkret vi skapar, och vi kunde vakna och se vad vi gör. Tänk dig världen fri från alla gränser och från allt vi slagits för. Önskar vi kunde följa våra drömmar och riva alla murar vi har kvar. Tiden torkar inga tårar om vi alltid målar samma sak. Önskar att vi alla hade chansen att få leva i fri en tid. Sett så många själar lida, leva på en dröm om ett värdigt liv. Tänk dig världen fri från mörkret vi skapar, och vi kunde vakna och se vad vi gör. Tänk dig världen fri från alla gränser och från alla bränder, allt vi slagits för. Önskar att vi kunde sluta döma, känna oss som hemma, var vi än är. Tänka, våga vara oss själva, hur vi än är. Oh, vi skapar, om vi kunde vakna och se vad vi gör.